بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من برادر vi ska idag be Allah Ta'ala att fortsätta med den här boken som vi har undervisat här i Jordbro moskén som heter Ar-Riyad al-Nadira som är skriven utav Sheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sadi och den handlar om olika saker relaterade till den islamiska religionen och dels troslära men även olika sorters beteenden som vi som muslimer bör ha och vilka otroliga nyttor det finns när man lever upp till dessa saker. Idag kommer vi prata om två stycken ämnen som är väldigt viktiga för varje muslim att känna till och leva upp till. Och det första av dem är modighet och det andra är vikten av att vara barmhärtig mot andra människor. Författaren säger kapitel nummer 9, nyttan av modighet och faran med feghet och idioti. Modighet i islam, dess betydelse som sheikhen förklarar, är egentligen att man är tålmodig och stadfast för det man står för. Och att man är modig och stadfast är att nå upp till nyttiga saker och avvärja skador. Det här är definitionen av vad modighet är i islam. Att man är tålmodig och håller sig stadfast och att man tar på sig att göra nyttiga saker och avvärja skador. Modighet kan ske i tal och handling. Tal, det vill säga att man vågar säga sanningens ord vid rätt tillfälle. Eller att man vågar påbjuda det goda eller förbjuda det onda. Eller att man kan hålla ett tal om någonting som kan vara svårt att tala om, men att man vågar säga det som ska sägas. Och det kan också ske i handling, till exempel som i strider vid krig, att man strider mot fienden, eller modighet vid andra sorters handlingar som man kan göra. Men författaren säger att grunden till modighet är varken i tal eller handling, utan grunden är någonting som finns i människans hjärta. Och det är att hjärtat ska hålla sig stadfast och starkt och lugnt vid viktiga och farliga situationer. Så att det är egentligen inte handlingen i sig man gör eller talet i sig man säger, utan när hjärtat känner sig stadfast och lugnt, även om det är någonting som man tror skulle kunna skada en eller leder till problem, att man inte känner sig rädd vid det här tillfället utan vågar gå vidare. Det här är vad sant mod är. Författaren säger att frukterna av modighet är att man ska ta sig an eller säga det som behövs göras även om man känner sig nervös och rädd. Så modighet går tillbaka till hjärtat och det visar sig med ens tal och handling. Och frukterna av det är att man tar på sig saker som annars skulle vara nervöst eller någonting som man skulle bli rädd av att göra. Att bara göra saker som man ständigt gör. Att äta mat till exempel. Det behöver man inte vara modig för. Det är inte någonting man känner sig rädd för att göra. Men att rädda en person som har ramlat ner till exempel i en å som man ska hoppa i och dyka upp för att rädda den personen från att dö, då kräver det mod och handling och någonting som annars gör en person rädd, och det är någonting man då ställer upp med. Författaren säger att modighetens utsmyckning är att det ska ske i enlighet med visdom. Om det inte sker i enlighet med visdom så kan det vara ren idioti. Och att man slänger sig ut till det som leder till ens undergång, vilket i sin tur är klandervärt, likt feghet är klandervärt. Så all form utav det som man tror är modigt är inte mod. Till exempel man kan se folk som racear med bilar. De åker jättesnabbt med bilar och svänger runt med dem snabbt och voltar runt, eller de hoppar med fallskärm från jättehöga höjder och gör jättefarliga saker, klättrar upp för farliga berg eller någonting sånt. Man kan tycka att det här är modigt. Men det här är bara en idioti. För det finns ingen nytta i de här sakerna. Så islam kallar oss till att vara modiga. Och modighet är en akhlaq, en form av khuluq som man har, ett form av beteende som man har, som är mellan två stycken klandervärda saker. Idioti, det är att man slänger sig ut i skada utan att det finns en nytta med det. Och feghet, vilket också det är klandervärt. Modighet är ett beteende som alla människor skulle kunna ha. Det kan finnas en person vare sig han är rättfärdig eller icke-rättfärdig, muslim eller icke-muslim. Men det finns vissa saker som stärker ens mod, som gör en person till en mer modig människa. Och det bästa utav dem, som författaren säger, är att man har tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och att tjänaren har vetskap om att det som drabbat den skulle aldrig kunna ske någonting annat än det som hände. Och någonting annat skulle inte kunna ske förutom det som drabbade en. Man tror på ödet, man tror på al-qada och al-qadar. Man tror på att allting går tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Att han har makt över allting. Och att ingen kan skada en på något sätt eller gynna en på något sätt förutom om Allah subhanahu wa ta'ala vill det. Det är det här, när man har sann tro och sann iman, som man verkligen kan få sant mod. Som sagt, andra människor kan vara modiga också, men det är sann tro som stärker och uppfostrar en människa till att bli modig på riktigt. Författaren säger att utöver det, att en person gör dhikr, är någonting som stärker den personens mod. Allah azza wa jalla har sagt: Ya ayyuha alladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Och ni som tror, när ni möter era fienden på slagfältet, så gör mycket dhikr i hopp om att ni ska få framgång i det ni gör. Det här är någonting man kan märka, att om man är med om någon händelse som är jobbig och som man kan vara rädd för, eller en svårighet, när man gör dhikr så känner man hur ens hjärta känner styrka. Man säger la ilaha illallah, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Man åkallar Allah azza wa jall och ber honom att stärka en, så känner man, subhanallah, hur saker och ting underlättas för en. Och att man inte känner av samma skräck som man annars skulle känna. Och tänk er själv, subhanallah, en person som inte är troende överhuvudtaget, utan är ateist. Och någonting riktigt hemskt händer den personen. Bara ingen att vända sig till. Om det inte finns någon annan som man kan prata med eller liknande. Men man är ensam och någonting riktigt händer. Man kan inte göra dhikr och man kan inte göra dua. Så det är en stor välsignelse för oss muslimer att när man hamnar i svåra situationer, att man kan just göra dhikr och att man kan göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Så när tjänarens iman och tro till Allah subhanahu wa ta'ala stärks, och tron på ödet och ens övertygelse om belöning och straff ökar genom att man studerar den islamiska trosläran, och ens tillit till Allah azza wa jalla ökar och kompletteras, så känner man verkligen av den här känslan, alaikum salam, att människor inte kan skada en, eller människor kan inte gynna en förutom vad Allah azza wa jalla vill. Och det här behöver inte bara vara ute vid slagfältet där man ska säga någonting stort, utan bara saker och ting, vardagliga händelser man kan vara med om. Till exempel ens chef vill vara emot en för att man vill praktisera någonting med islam, som bönen eller liknande. Om man vill säga till att man verkligen vill kunna gå iväg att be, eller man vill gå iväg och göra någonting som är islamiskt eller liknande, att man ska kunna stärka sitt hjärta vid det här tillfället och veta att min försörjning ligger inte i chefens hand, utan min försörjning ligger i Allah subhanahu wa ta'alas hand. Och Allah azza wa jalla kommer att underlätta för mig den här svåra situationen, som man kan tro och få för sig att det kommer ske om man inte vänder sig, om den här personen kan göra någonting mot den. Och samma sak i alla andra händelser, läraren i skolan eller även ens föräldrar. Många personer vill komma igång med att praktisera, men deras föräldrar kan vara emot dem. Till exempel systrar som vill sätta på sig sin hijab, eller bröder om de till exempel vill spara skägg, eller att de ska börja bli mer praktiserande, gå till moskén. Så det är många personer som har problem med sina föräldrar eller släktingar som kan verkligen ställa sig emot den. Men om man verkligen är övertygad om att allt gott ligger i Allah Azzawajals händer och han kan avvärja all skada ifrån en, som har sett sin tillit till Allah Azzawajal, och man blir modig i den här händelsen, så kommer man märka att saker och ting underlättas för en och att ens hjärta känner lugn. För det är oftast det handlar om. Det är sällan egentligen det att man drar någon riktigt fysisk skada, utan det är istället att man känner sig rädd och nervös eller liknande. Utan det är inbildningar som man oftast har. Och man känner rädsla på grund av dem. Och genom att man verkligen är en modig person som man får genom tron och sann troslära, så stärks ens hjärta vid dessa svåra tillfällen. Författaren säger att om man väl är på det här sättet, att man har verkligen stärkt sin iman, sin tro och sin aqida och sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, om man känner det här lugnet i hjärtat, då kommer Allah att hjälpa en och stärka en ännu mer. Och om Allah subhanahu wa ta'ala väl är med en i en svår situation, så är det ingen som kommer att kunna övervinna en. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: om Allah hjälper er, så har ni ingen som kan vinna emot er. Och om han överger er, om Allah subhanahu wa ta'ala överger er, vem är det då som kan ge er seger därefter? Och Allah subhanahu wa ta'ala berättar om historien när Dawud alayhi salam var med och stred mot Jalut, Goliat. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala, även fast de var mycket färre och Goliat och de andra var mycket större och hade bättre vapen och så vidare, så Allah subhanahu wa ta'ala sagt här i Koranen: kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Hur ofta är det inte så att små grupper vinner över stora grupper vid strider med Allah subhanahu wa ta'alas vilja? Allah är med de tålmodiga. Författaren fortsätter sen och nämner exempel på det här från profeten sallallahu alaihi wasallam sida. Tänk er själva när profeten sallallahu alaihi wasallam var tvungen att utvandra från Medina. Mushrikun, politeisterna, hade bestämt sig att nu ska vi döda honom. Allah berättade för honom om det här. Så profeten sallallahu alaihi wasallam var tvungen att fly ut från sitt hus, ta med sig Abu Bakr och bege sig ifrån Medina. De visste, mushrikun visste, att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle ta sig till Medina. Så han gjorde en smart plan att istället så tar han sig ut mot söder. Medina ligger mot norr. Han tar sig ut mot söder och gömmer sig där i några dagar, för att senare ta sig upp mot norr mot Medina. Och fienden var efter honom. Vid det här tillfället så går profeten sallallahu alaihi wasallam med Abu Bakr och gömmer sig i en grotta. Mushrikun börjar få nys på var de har tagit vägen någonstans. Så de börjar följa efter och kommer till den här grottan. Och står ovanför grottan. Och precis under dem, under deras fötter, så ligger profeten sallallahu alaihi wasallam och Abu Bakr och gömmer sig. Abu Bakr sa, eller viskade till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: om de bara kollar under sina egna fötter just nu, så kommer de att se oss. Tänk er själv vilken händelse. Att ligga och gömma sig, fienden är precis över en, får de tag på en så dödar de en direkt. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam vid det här tillfället: ma dhannuka ya Abu Bakr bi ithnain Allahu thalithahuma. Vad ska du tro, ja Abu Bakr, med två stycken och Allah är deras tredje? Allah subhanahu wa ta'ala var med dem för att stödja dem vid detta svåra tillfälle. Och Allah subhanahu wa ta'ala har berättat om denna situation i Koranen då han sa: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala säger att om ni inte ger honom seger och ni inte stödjer honom, så har Allah Azza wa Jal tidigare stött honom och gett honom seger. Då de otrogna slängde ut honom och de två var i grottan. Och han sa till sin vän: var inte rädd och var inte ledsen, Allah är med oss. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ned ett lugn över dem och gav dem stöd med soldater eller trupper ifrån dem. Det vill säga att änglarna hjälpte dem vid det här svåra tillfället. Kolla bara på hela profeten sallallahu alaihi wasallam sida. Den var helt full utav mod. Vare sig när han gjorde da'wa eller när han gjorde jihad. Vad han än gjorde så var hans liv fullt med mod. Och därför har sahabat skrivit honom som att det var den modigaste människan de någonsin har sett. De brukade till och med säga att när det var strider och när de krigade, så brukade de gömma sig bakom profeten sallallahu alaihi wasallam, för han var alltid längst fram i striderna. Tänker de flesta generalerna idag. Generaler är oftast de som går och gömmer sig längst bak. Amerikanska armégeneralerna sitter borta i USA och planerar. Ni får gå dit, du får döda där, du får göra så här, du får göra så här. Men de sitter i USA. I bästa fall går de och gömmer sig på en arméförläggning i det här landet. Och sen så flyr de tillbaka till sina familjer snabbt. Profeten Hassan var längst fram i striderna. Och det hände också en gång i Medina. Tänk er alltså nätterna i Medina. Vi snackar inga lamplyktor, det är mörkt. Fienden emot dem, de vill skada dem och så vidare. I detta mörker så hör de ett väldigt konstigt ljud utanför Medina. Sahabos börjar samla sig själva, hämta vapen, hämta utrustning. Nu ska vi göra oss redo för att det kanske finns en fiende där ute. Men var är profeten Sassalem? De går och letar, de hittar inte honom. Så tänkte de, uff, kanske har hänt någonting med just honom. Så de börjar ta sig ut mot stället där de hörde ljudet ifrån. Så hittade de profeten sallallahu alaihi wasallam rida tillbaka därifrån. Och sa: jag hörde att det var någon, ett ljud därifrån. Så jag begav mig iväg dit direkt. De andra, ni tog det lugnt, tittade lite vad det som hände. Var är han, vem ska gå ut först? Profeten sallallahu alaihi wasallam var först ut för att kolla ut vad det var som hade hänt. Och det var så här profeten sallallahu alaihi wasallams liv formades. Och det var så här han var under hela sitt liv. På samma sätt så fortsatte profeten sallallahu alaihi wasallam sahabas därefter. Och framförallt de fyra kaliferna Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali. Och man såg hur islam spreds genom den da'wan de kunde göra. Genom att de stod upp för att säga rätt saker. Och för att vara villiga att gå ut i strid. Även om fienden som skulle vara mycket, mycket, mycket större än dem. Så vågade de. Och gjorde det. Så till exempel i striden vid Mu'ta. När flera av profeten Sassalens följeslagare dog. Sahabas var 5000 och krigade mot 200,000 fiender. Och i andra strider, som striden vid Yarmouk eller andra strider som Sahabas var med om. När de krigade mot romarna så var de ungefär 30,000 mot 200,000. Och de vann förkrossande segrar mot fienden. Och som författaren sa här, så var det inte för att de hade mer soldater. Och det var inte för att de hade bättre vapen. För romarna var bland de bästa som gjorde vapen på den tiden. Och även perserna. De hade bättre stridshästar, alltså romarna och perserna. De hade bättre vapen, bättre pilbågar, bättre utrustningar och mer soldater. Alla förutsättningar för att de ska vinna i en strid. Men genom Allah subhanahu wa ta'alas framgång till dem och muslimernas mod vid dessa strider, så kunde dessa enorma trupper som de mötte vara livsrädda för dem och kunde retirera eller förlora det i striderna. Tänk er själv, 200,000 soldater. Svenska armén består av 30,000 soldater idag för att ska försvara hela Sverige. Alltså 200,000 soldater är vad en stor, ganska stor armé i våran tid är. Alla samlas på slagfältet mot ett mycket, mycket färre, nästan en tiondel så många muslimer. Och trots det så vann muslimerna dessa slag. Och som sagt, det var med Allah Azza wa Jalls hjälp och det enorma tålamodet och modet som de hade vid dessa strider. Författaren säger att även att mod kommer först och främst då genom en sann troslära och att man har tro till Allah Azza wa Jalla och hans och på ödet, men även genom träning. Att man vågar, till exempel som att hålla tal framför andra eller att påbjuda det goda och förbjuda det onda, att våga ta ett steg att tala om dessa saker även om man känner scenskräck eller liknande. Det här är någonting som kan tränas upp. Det är inte så att nej, men jag är en rädd person, jag klarar inte av det här. Alla de här sakerna går att tränas upp. Och även sa författaren, när det kommer till strider mot fienden och så vidare, så är det här någonting som kan tränas upp. Och genom att det tränas upp så försvinner ens rädsla. Så att man ena mellan att man har mod och att man tränar upp det, om man har en rätt troslära, så kommer det att förbättras. Allah Azza wa Jalla har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Och ni som tror, ha tålamod och sträva efter för att få mer tålamod och gör ribat, det vill säga att stå längs muslimernas fiendelinjer där vid gränserna och ha Guds fruktan, så kommer ni att nå framgång. Allah Azza wa Jalla har sagt: Wasbiru inna Allaha ma'a sabirin. Ha tålamod, för sannoliken är Allah med de tålmodiga. Och Allah Azza wa Jalla har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu. Och ni som tror, när ni möter fienden, så ha thabat, var stadfasta i det ni går igenom. Och Allah Azza wa Jalla har beskrivit hur de troende var under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid, och han sa: Alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Det var en händelse som hände under profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. Det var 3000 utav politeisterna som hade samlats för att kriga mot muslimerna, mot 1000 utav muslimerna. Och slaget som skedde kallas för slaget vid Uhud. Vid det här tillfället så kom politeisterna på den tiden på en taktik hur de skulle attackera muslimerna bakifrån, och lyckades. Vissa av muslimerna som var pilbågsskyttar gick ifrån slagfältet, så att mushrikun lyckades slå tillbaka muslimerna och inbringade stor skada mot dem, och många muslimer dog och andra skadades. Men efter det så retirerade mushrikun. De retirerade från Medina. Men de var 3000. Muslimerna var sårade, flera hade dött och det var stora problem. Helt plötsligt så säger en person, han får höra om att mushrikun är på väg tillbaka. Och han sa att människorna har samlats ihop mot er, så akta er för dem, frukta dem. Då säger Allah Azza wa Jalla: Fazadahum imana. Då fick de bara starkare iman och starkare tro. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Att Allah är tillräcklig för oss och han kommer att stödja och hjälpa oss när vi går igenom det här. Så det var inte någonting som fick dem att bli mer rädda. Trots att det var en läskig situation så stärktes de troendes iman när de fick höra att fienden än en gång har samlats emot dem, och Allah subhanahu wa ta'ala såg till att de försvann från muslimerna efter det här. Och det är så här de troende är med sitt mod, eller de troende ska vara, till skillnad från hycklarna. Allah subhanahu wa ta'ala har i många verser beskrivit hur fega hycklarna är, och det är en utav hycklarnas egenskap att vara feg. Allah azza wa jalla har sagt: Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. De tror att så fort någon höjer rösten eller någonting, så är det någonting som är emot dem. Någon ropar, så säger: Åh nej, vad ska ni göra? De är rädda hela tiden. Det här är en utav hycklarnas egenskaper. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ عَيُنُهُمْ كَلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Att när rädsla och fruktan kommer till dem, så ser du hur de tittar på dig och deras ögon snurrar runt, likt den som håller på att dö. Och Allah subhanahu wa ta'ala har även beskrivit dem vid surat al-Ahzab, då han säger: "Yahsabun al-Ahzab lam yadhhabu wa ya'ti al-Ahzab wa yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum wa law kanu fikum ma qatalu illa qalila." Det hände återigen en annan gång att mushrikun samlades ihop för att strida och kriga mot muslimerna. Och de omringade staden Medina under en månads tid. 10,000 soldater hade de och muslimerna var endast 3,000 på den tiden. Sen när de gav sig ifrån så beskriver Allah Azza wa Jal hur hycklarna var. Han säger att hycklarna tror att de som hade samlats ihop mot dem inte har gått ifrån. Och om de här som hade samlats ihop mot dem hade kommit tillbaka så hade de hoppats att de bara kunde ha varit ute i öknen och gömt sig där och frågat hur det går för personerna i Medina. De gömmer sig ute i öknen, frågar: går det bra där borta? Är allting lugnt? Och om det hade skett strid så hade du sett att de bara hade stridit väldigt, väldigt lite. Det här är egenskaper som hycklarna blev kända för, att de var rädda och fega. Författaren fortsätter att säga att prisvärt mod är att man ska ge seger till sanningen, eller att man tillbakavisar falskhet, eller för att uppnå generella nyttor som alla drar nytta utav. Men om det bara handlar om att man blir jättemodig för att hjälpa ens egna behov, och när det kommer till att rädda sanningen så är man feg, så är det en väldigt oprisvärd och samtidigt klandervärd egenskap. Till exempel vissa inbrottstjuvar, de kan vara modiga med det de gör för att de vill tjäna pengar. De ligger och gömmer sig i buskar och så vidare. Eller rånare, de går in och rånar en bank eller någonting. Polisen är efter de värsta jakten som de åker iväg och så vidare. Men när det kommer till att stödja sanningen, att stå upp för sanningen, så är de helt skakiga. Det här är inte ett prisvärt mod. För de är bara redo att vara modiga när det kommer till deras egna vinningar. Och för att tjäna mer pengar. Och inte att vara modig för att stå upp för sanningen. Det här är ett väldigt lågt beteende. Författaren fortsätter att säga att bland de sakerna som stärker att man är modig är att man är uppriktig. Och inte bry sig om vad skapelsen tycker och tänker och säger om en. Att handlingarna man gör handlar om att man vill göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Om man hela tiden tänker på vad alla andra ska tycka om en. Och vad den personen säger och vad ska han säga. Och det kanske blir baktal om mig. Och de kanske blir arga och de här blir arga och så vidare. Om det är så här man beter sig hela tiden, då kommer man aldrig kunna vara en modig person. Men om man är uppriktig att det viktigaste är hela tiden att Allah ska vara nöjd med en, då kommer man inte bry sig om vissa baktalar, om vissa ljuger om en, om vissa sprider rykten om en och så vidare. För det viktigaste är att man gör Allah azza wa jalla nöjd. Författaren säger att den som bara vill visa upp sig hela tiden och göra alla nöjda kommer att ha den här egenskapen och kommer att vara feg och hela tiden tänka på vad alla andra säger. Och den personen kommer inte att ge nytta till andra. Utan det är den som är uppriktig som gynnar andra. Allah azza wa jalla har sagt: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Vad det gäller skummet som ligger på havet och så vidare, så försvinner det iväg väldigt snabbt. Men det som är nytta till människor, det kommer att stanna kvar på jorden. Och det är ett exempel som ofta brukar använda från Koranen. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Att det som verkligen gynnar folk, som man har varit uppriktig för när man har gjort, det är det som kommer att verkligen gynna människor efter att man har gått bort och så vidare. Så uppriktighet, tillit, tawakkul och mod är alla akhlaq som är nära sammanlänkade. Författaren fortsätter med kapitlet därefter och pratar om nyttor med barmhärtighet och omtanke för skapelsen. Författaren säger: Hur många är inte de verser och hadither som uppmanar till att man ska vara barmhärtig och ha omtanke om skapelsen? Vare sig det är gamla människor eller unga, rika eller fattiga, de som är nära en eller de som är långt ifrån en, de som är rättfärdiga eller orättfärdiga, och till och med alla former av djur ska man vara barmhärtig emot. Hur många verser har inte kommit i Koranen som handlar om det här? Och hur många hadith i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna har inte nämnts om det här? Författaren säger att det finns otroligt många bevis i Koranen och sunnan som tyder på det här. Men att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Att vara barmhärtiga mot dem på jorden, så kommer den som är ovanför himlarna att vara barmhärtig mot er. Hadithen är berättad av Abu Dawud och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Allah Azza wa Jalla har även uppmanat till att man ska vara god mot andra människor. Som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dhabahtum fa ahsinu al-dhibha, wal yuhidda ahadukum shafrata, wal yurih dhabihata. Att Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit godhet för varje sak. Så om ni dödar, så döda på ett gott sätt. Om ni slaktar ett djur, så slakta på ett gott sätt. Vässa kniven och slakta, och låt det gå väldigt snabbt när ni slaktar djuret. Så till och med det djuret som man ska slakta, inte bara vanliga djur som man har hemma, utan till och med djuret som man ska slakta, ska man vara barmhärtig emot. En man frågade profeten sallallahu alaihi wasallam att när jag har ett djur jag vill slakta, så slaktar jag det, men jag vill vara så barmhärtig emot det som möjligt. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: om du är barmhärtig när du slaktar djuret, så kommer Allah att vara barmhärtig mot dig. Islam har även uppmanat oss att vara förlåtande mot den som har förtryckt den, och ge den som har förvägrat den, och vara god mot den som har betett sig dålig mot den. Och det här är bland de svåraste former av akhlaq en person kan ha. Det är väldigt, väldigt få personer som kan leva upp till det. En person har varit förtryckande mot den, så förlåter man. En person har varit, man har egentligen rätt att få någonting från den, så har den förvägrat den att man ska få den här grejen. Trots det så ger man tillbaka någonting bättre till den personen. En person har varit dålig mot den, så är man god mot den tillbaka. Det är här riktig akhlaq testas. Att vara god mot en person som är snäll mot den, det här är någonting som är naturligt. En person som är snäll mot den, alltid är fett schysst och alltid, så fort man behöver hjälp så ställer den upp och hjälper och så. Att man smilar den personen i ansiktet, det är någonting naturligt. Det här gör vem som helst. Men att vara snäll mot den som har varit dålig mot den, det är här ens riktiga akhlaq testas. Och Allah Azza wa Jalla har beskrivit det här på ett väldigt vackert sätt. Då han sa: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: goda handlingar kan aldrig jämföras med dåliga. Ge tillbaka med, på det bästa sätt. Någonting, någon har gjort någonting dåligt mot en, svara på bästa möjliga sätt. När man gör det, så kommer man att se att den som man hade fiendeskap med kommer helt plötsligt att bli ens nära vän. Och det är inte vem som helst som kan nå upp till detta, utan det är endast de som har tålamod och endast de som har gett någonting väldigt stort. Så att ha denna form av akhlaq och vara barmhärtig och snäll mot den som har varit dålig mot den, det här är någonting som är väldigt svårt. Men kolla på profeten sallallahu alaihi wasallam, hur han var till exempel. Hur mycket förtryck som politeisterna i Mekka utsatte honom för. Hur många de hade dödat, torterat, och de hade förnedrat profeten sallallahu alaihi wasallam.
Sen efter han utvandrade från Medina så fortsatte de att strida mot honom under 8 års tid och dödade vissa av hans släktingar och hans närmsta vänner. Trots det, när profeten sallallahu alaihi wasallam tog över staden i Mekka, så förlät han dem. Trots allt det de hade gjort. Det här är inte vem som helst som klarar av det. Utan det är bara de som har sant tålamod och kan leva upp till detta profetiska egenskap. Författaren fortsätter att säga att islam har tillåtit för den förtryckta att ta tillbaka sin rättighet med rättvisa. Men har uppmanat att man istället ska vara god. Om en person har förtryckt den så får man ta den personen till domstolen. Om en person slår den så får man försvara sig och slå tillbaka. Det här är tillåtet i islam. Men islam har samtidigt uppmanat till att man ska vara god mot den som har betett sig illa mot den. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih, wa la in sabartum lahu khairun lis-sabirin." Att om ni straffar eller ger tillbaka, så ger tillbaka på samma sätt som det har getts mot er. Det vill säga att om någon slår den så får man bara slå tillbaka. Man får inte misshandla personen totalt. Så det är nödvärd. Eller någon har tagit någonting ifrån den så ska man bara ta tillbaka det som det har tagits ifrån den. Men om ni har tålamod så är det bättre för de tålmodiga. Och Allah azza wa jalla har sagt: "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Att belöningen eller lönen för den som har gjort någonting dåligt är att man gör någonting dåligt tillbaka. Men den som är överseende och försöker korrigera situationen, så kommer hans belöning att komma från Allah. Och Allah älskar inte de förtryckande. Så det är tillåtet att ge tillbaka om någon gör någonting mot den. Det är bättre att vara överseende. Och det är förbjudet att vara förtryckande, det vill säga att gå över gränsen därefter. Författaren fortsätter att säga att bland de sakerna som tyder på islams barmhärtighet, som folk ibland försöker få att framstå som det är tvärtom, är att det finns hårda straff i islam. Så till exempel för mord finns det dödsstraff. En person som har mördat en andra, det mest rättvisa straffet att den personen ska få dödsstraff. Och det här är en barmhärtighet från flera olika synvinklar. Det är en barmhärtighet mot den mördade. Den som har blivit mördad, att den personen får sitt straff. Mot den mördades familj. Mot samhället i sig, för att dödsstraff är avskräckande. Och det är en barmhärtighet mot mördaren i sig. För att i islam så vet vi att den personen som får dödsstraff eller ett annat straff som islam har kommit med, så blir man förlåten för den här synden som man har gjort. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa lakum fil qisasi hayat." Att ni kommer att finna att när man gör dödsstraff eller qisas, så kommer ni finna liv i det. Och det är liv till resten av samhället. Så det är en del av Allahs och deras barmhärtighet att det förekommer hårda straff i islam för att hindra andra från att göra det här, och även för förövaren sig själv. Författaren fortsätter att säga att om vi tittar på muslimernas familjerelationer, hur man ska vara med sin fru och hur frun ska vara med sin man, hur man ska vara med sina föräldrar och hur man ska vara med sina barn och släktingar, så ser vi att allt detta är baserat och grundat på barmhärtighet. Att det är så ett äktenskap ska vara. Allah azza wa jalla har beskrivit hur det troende paret ska vara: "Wa ja'ala bainakuma wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahma." Att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mellan mannen och kvinnan kärlek och barmhärtighet. Så ett äktenskap ska vara baserat på barmhärtighet. Hur man ska behandla sina föräldrar ska vara baserat på barmhärtighet. Hur man uppfostrar sina barn ska vara baserat på barmhärtighet. Barmhärtighet har en väldigt hög status i islam. Och till och med, subhanallah, som författaren berättar, att när man försörjer sin familj med barmhärtighet för dem, så får man belöning för varje tugga utav mat som ens familj tar. Om man gör det med uppriktighet för Allahs skull. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alahu fi fi imra'atik.
Att du kommer inte att ge någon, du kommer inte att försörja någon eller ge någon sadaqa som du söker Allah subhanahu wa ta'alas ansikte med, att du ska få se Allah azza wa jall, förutom att du kommer få belöning för det. Till och med det, den mat som du stoppar i din frus mun. Och hadithen finns i Bukhari och Muslim. Författaren säger att det här handlar om mat. Så hur ska det då vara med den som uppfostrar sin familj? Vare sig det är mannen eller kvinnan. Man lär dem någonting. Det här är någonting ännu bättre. Profeten s.a.w. har sagt: "Len yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am." Att du vägleder en person, att Allah azzurra låter du vägleda en person genom honom.
Nam, afan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am." Att Allah subhanahu wa ta'ala låter en person vägledas genom dig är bättre för dig än röda kameler, vilket var det finaste som araberna hade på den tiden. Så det är bättre för dig än alla världsliga saker. Och även att det är det här som stannar kvar hos en person efter hans död. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Idha mata al-abd inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatan jariya aw 'ilman yantafa'u bih min ba'di aw waladan salih yad'u lah." Att när en person dör så kommer alla dess handlingar att ta slut förutom tre stycken: sadaqatan jariya, alltså pengar, en välgörenhet som finns kvar, eller kunskap som man kan dra nytta utav därefter, eller ett rättfärdigt barn som gör dua för en. Vilket den kommer att göra om du får en bra uppfostran. Bland islams barmhärtighet är även att islam uppmanar oss att ta hand om föräldralösa. Föräldralösa som har det väldigt svårt, som inte har föräldrar som tar hand om dem. Vi är uppmanade att hjälpa dem. Om det kan, man kan göra barnhem för dem. Eller man till exempel kan ta hand om föräldralösa barn och ha dem hemma. Så allt det här är en väldigt uppmanad handling i islam. Och det finns en otrolig belöning för det. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som tar hand om ett föräldralöst barn kommer att vara tillsammans med honom i paradiset så här. Alltså tätt intill honom i paradiset. Islam har till och med uppmanat till att man ska vara god mot djuren, som jag tidigare sa. Vare sig det är djur man ser ute. Man får inte döda djur i onödan. Man får inte göra någonting som gör till och med djur ledsna. Profeten sallallahu alaihi wasallam, det har kommit en hadith om en person tog äggen från en fågel. Så fågeln klagade till profeten sallallahu alaihi wasallam om det här som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om, eller som de såg. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Vem har tagit dennas ägg?" Så var det en person som hade tagit äggen. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ge tillbaka det, för att den blev ledsen för det." Så till och med någonting som sårar djur får man inte göra i islam. Och islam uppmanar till och med att man ska vara barmhärtig mot ens fiender när man har tagit dem till fånga. Om man har tagit fiender till fånga i strider, så ska man till och med vara barmhärtig mot fienderna vid det här tillfället. Och det här är någonting tvärtom vad man ser hos vissa av de här grupperna som tillskrivs att vara islamiska, som ISIS och Al-Qaida och så vidare. Hur dåligt de behandlar fångar och hur de avrättar dem på de mest bestialiska och vidriga sätten. Vilket är extremt oislamiskt och går emot hur profeten sallallahu alaihi wasallam var mot fångar. Den som har lagstiftat allt detta för oss är Arhamur Rahimin, den mest barmhärtiga utav alla barmhärtiga. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Det är han som har lagstiftat denna barmhärtiga sharia för oss. Och vägen till att vi ska uppnå barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala är genom att vara barmhärtig mot andra och genom att lyda det Allah azza wa jall har beordrat oss med. Allah azza wa jall har sagt: "Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun." Att vara lydiga mot Allah och hans sändebud, så kommer ni att uppnå barmhärtighet från Allah azza wa jall. Så vägen till att uppnå barmhärtighet är att vara barmhärtig mot andra och att etablera denna religion i dess grunder och förgreningar. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att skänka oss alla modighet, så att vi blir modiga, som vi pratar om. Och att Allah azza wa jall skänker oss alla barmhärtighet, så att vi ska vara barmhärtig mot andra som är i behov. Och därmed så avslutar vi dagens lektion. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.